Det läcker ur Pentagon som verkar väldigt stressade över Kina.
Ja, och det har de ju all rätt att vara. Och vi ser också hur Kina i sin nya strategi försöker kontra det Trump vill göra med världen.
A top secret Pentagon document. And inside it, a chilling prediction of a U.S. versus China war.
Indicate that China is set to surpass our U.S. military capabilities.
USA skulle vara illa ute om det blir krig med Kina över Taiwan. Det är enligt en uppmärksammad läckt rapport från det amerikanska försvarsdepartementet, eller krigsdepartementet som det heter nu för tiden, som New York Times ledarredaktion sett. Hanna, vad tänkte du när du hörde om den här läckan?
Jag tänkte att det man uppmärksammar där är ju någonting som har funnits på horisonten. Alltså att Kina försöker på alla sätt och vis matcha USA. Från vetenskap till AI till militär upprustning naturligtvis. Så att man nu ser hur Kina har gjort framsteg och känner en viss panik över det, det är inte förvånande.
Det här ska vi prata mer om i dagens avsnitt av Radiokorrespondenterna Kina. Och vi ska också titta närmare på det som du nämner här, styrkeförhållandena mellan USA och Kina, eftersom Trump nyligen släppt sin nya säkerhetsdoktrin. Och i den finns det ju massor med intressant om Kina, Hanna.
Jo, men det gör det. Och det blir allt tydligare att Kina och USA riktar in sig på samma saker. De är superkonkurrenter. För USA gör väldigt tydligt att vi vill ha till exempel öppet, fritt och farbart i Kinas vatten i Sydkinesiska havet. Vi vill samtidigt se till att inget land kan hota oss genom att bli alltför dominerande, läs Kina. Och man riktar in sig på att vara dominerande inom de sakerna där Kina just nu börjar hinna upp i USA. Som till exempel inom bioteknik, inom AI-utveckling och inom militären.
Jag heter Björn Djurberg, Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter. Är ni med också som ni hör, och vi har även med oss två gästpoddar idag, Kristina Sandklef och Kajsa Boglind. Hej båda två.
Hallå.
Kristina, om vi börjar med dig. Du är oberoende Kina-analytiker men har tidigare också bland annat jobbat för Försvarsmakten och relativt nyinvald ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademin.
Ja, det stämmer.
Och varför jag säger det då? Jo, den här Pentagon-läckan om hur USA skulle stå sig mot Kina i ett krig. Alltså, den bygger ju bland annat då på utvärderingar av så kallade krigsspel, Kristina. Alltså, vad är ett krigsspel?
Ja, krigsspel eller wargames, det är alltså då simuleringar av en militär konflikt som man använder inom militären för att helt enkelt testa olika scenarier. Vad händer ifall man gör A och så sen händer B, vad händer då och så vidare.
Men har man ett så här stort bord med olika pjäser på, eller hur ser det ut i praktiken?
Det kanske man hade en gång i tiden, men numera så tror jag att man kör mycket digitalt. Det handlar mycket om att utbilda ledare och testa strategier och nya taktiker och så vidare. Och kanske också bygga doktriner.
Har du själv spelat något sånt här spel?
Nej, det har jag inte.
Den här rapporten då som läckt, den heter på engelska overmatched, alltså typ överträffad, övermannad eller något sånt på svenska. Kristina, det här namnvalet ändå, vad tänker du kring det?
Ja, det är ju ett väldigt lämpligt namn med tanke på ifall det som står i New York Times stämmer, så är det ju så att Kina i princip har förmågan att vinna ett potentiellt krig mot USA, inte minst ifall det skulle vara en konflikt om Taiwan.
Blev du förvånad när du läste detta?
Nej, jag är inte ett dugg förvånad med tanke på att Kina ligger väldigt långt fram i teknikutveckling och även har satsat väldigt mycket på den här militära civila fusionen där man kombinerar militär teknik med civil teknik.
New York Times hänvisar i sin rapportering också till ett citat från den nuvarande försvarsministern eller krigsministern Pete Hegseth, ett citat som är från november förra året från en podcast som heter Sean Ryan Show.
The Pentagon has a perfect record in all of its war games against China. We lose every time.
Ja, Ord och inga visor. Vi förlorar varje gång mot Kina, säger Pete Hegseth här. Kajsa Boglind, du är tidigare USA-korrespondent på Sveriges Radio och numera programledare för utrikesmagasinet Konflikt. Det här med att USA förlorar mot Kina varje gång, som Hegseth sa här då, innan han blev försvarsminister ska sägas. Men ändå, alltså när man hör Hegseth här och läser de här uppgifterna från New York Times, det verkar vara ganska stressat i USA vad gäller Kinas militär.
Ja, men det är det verkligen. Det här är en insikt som har smugit sig på bara de allra senaste åren. Och det innebär ju ett skifte. USA har ju haft otroligt gott självförtroende ända sedan kalla krigets slut när det gäller sin militära förmåga. Man har absolut haft ögonen på Kina som ekonomisk hot, men det är verkligen alldeles på sistone som man har börjat se Kina som en militär utmanare också. Nu är man där, och Hegseth har också sagt att USA har sovit vid ratten när det gäller Kinas militära förmåga. Och så där känner väldigt många bedömare och amerikanska politiker i båda partierna, och inte minst Pentagon.
Hegseth, är han en Kina-hök då, skulle du säga, Kajsa?
Ja, det vill väl egentligen nästan alla vara just nu. Och det är inte bara Hegseth och republikanerna som har reagerat på Kinas militära upprustning. Man vet att även Joe Biden och hans stab började försöka förändra den amerikanska militären för att förbereda sig bättre gentemot Kina. Men det tas nya steg med den här administrationen.
Mm. Du, Kajsa, en sak som den här Overmatched-rapporten då visar, det är att Kina ofta sänker USAs stora dyra hangarfartyg innan det ens kommer fram till Taiwan. Alltså det här, med tanke på hur mycket pengar och prestige det kostar att bygga de här fartygen, och USA har ju använt de här i så många år och projicerat sin makt runt hela världen, alltså det måste ju svida ändå att få det här kvittot i de här krigsspelen.
Ja, men verkligen. Och det där är ju New York Times otroligt kritiska till. Man pekar på att de här hangarfartygen, som i och för sig då är superavancerade, men de tar typ 10 år att bygga, och de kostar över 10 miljarder dollar för en. Och att de då är så känsliga och kan slås ut med betydligt billigare men modernare teknik, det är verkligen inget bra tecken. Den insikten måste USA ta till sig. Man har till exempel satsat jättemycket på de här mastodontprojekten, men helt tappat bollen när det gäller de här hypersoniska robotarna som Kina har.
Just det, vi ska fortsätta.
Supersnabba vapen.
Supersnabba vapen.
Vi kan ju bara konstatera att i Kina så bygger de ju betydligt snabbare, därför att man har en mycket välutvecklad, numera har man en mycket välutvecklad varvsindustri. Så att det tar mellan 3 till 5 år för dem att bygga en ny sån här, ett nytt hangar.
De har pluggat färdigt.
De har pluggat färdigt, och det kostar runt 120 miljoner dollar. Kostade det att bygga om den här första som de köpte från Ukraina, värdig.
Just det.
Men nu så kostar de mellan 6 och 9 miljarder dollar för att bygga nya.
Ja, nu pratar ni om de kinesiska hangarfartygen. Och vad gäller kinesiska hangarfartyg, alltså de blir ju fler. Det här är ju ett område där Kina knappar in på USA nu. Xi Jinping 登上福建舰. Ja, kinesisk militär som skanderar där, ljud från den kinesiska stats-TV:n när Xi Jinping är på plats och inviger Kinas nyaste hangarfartyg, Hanna.
Det heter Fujian, efter den kinesiska provinsen som ligger precis mitt emot Taiwan. Och jag lade märke till när jag var i Shanghai nyligen på den här importmässan som var Xi Jinpings stora stolthet en gång i tiden när han grundade den, att han själv var inte där, utan han stod på däcket till det här hangarfartyget Fujian precis innan det skulle skickas ut på haven. Och
på sin jungfruresa i höstas.
Ja, precis. Mm. Och det var med glädje som han också tryckte på knappen, visade den kinesiska tvn, till vad som verkar vara utskjutningen av de här elektromagnetiska katapulterna som kan slänga ut tre typer av kinesiska stridsplan jättesnabbt. Precis den teknik som USA har varit ensamt om.
Mm. Så det har man i Kina nu också. Och det här är väl Kinas, är det tredje hangarfartyget, Hanna?
Mm, det stämmer. Och man har gått väldigt snabbt från det första till det tredje med att utveckla egen teknik och eget sätt att bygga dem.
Och ett fjärde är på gång. Du ville in där, Kristina, eller?
Ja, jag kan bara konstatera att Kina har idag fler militära fartyg än vad USA har. Och man är väldigt snabba på att bygga ubåtar, fregatter, you name it. Vad vi har gjort i västvärlden är ju att vi har lagt ner vår varvsindustri i mångt och mycket, och den har flyttat till då Östasien. Jag är ju själv uppvuxen i Lund och jag brukade se Kockumskranen när jag cyklade till skolan i min ungdom. Till och med när jag var liten kunde man se den från mitt vardagsrum, för det var så platt där. Men den stora Kockumskranen, den monterade man ju ner och skeppade till Sydkorea.
Ja, det verkar vara alltså ett nytt läge nu, Kristina, och den här läckta Pentagon-rapporten då. Alltså vad skulle du säga, vad säger den om styrkeförhållandena mellan USA och Kina militärt?
Den säger ju att Kina har kommit väldigt långt, helt enkelt. Och att USA börjar inse att kineserna har kommit mycket längre än vad de kanske hade räknat med, och att det har gått mycket snabbare. Det sägs att under det första Gulfkriget så satt ju många av oss och tittade på CNN som livesände.
Detta gjorde Kina också, eller?
Det gjorde den kinesiska ledningen också och insåg att vi måste rusta upp nu. Och sen så har man liksom en mycket strategisk plan. Så till 2049 så ska man vara världsledande militärstormakt.
Just det. Och i år kanske man sitter i USA och tittar på den här stora militärparaden, Kristina, som var i Peking i september.
Det gjorde man helt säkert, och där var ju också en hel del hypersoniska missiler som visades upp där.
Precis, hypersoniska missiler, det är sådana här väldigt, väldigt snabba robotar som är svåra att försvara sig mot, och så det är de också som skulle kunna sänka då amerikanska hangarfartyg.
Ja, precis. Och det var en amerikansk tankesmedja som i början av 2023 visade på just detta, att risken att detta skulle ske i början av en potentiell Taiwan-konflikt, att man då de första veckorna skulle få 3 amerikanska hangarfartyg sänkta direkt i princip. Och man skulle också förlora tiotusentals soldater. Och det var stora förluster vad gäller stridsflyg för både USA och dess allierade i regionen.
Ungefär samtidigt då som New York Times publicerar sin militära läcka så släpper Vita huset en ny nationell säkerhetsstrategi där USA pratar om en civilisationskollaps i Europa, men där man också såklart nämner Kina. Och även om det inte skrivs rakt ut så är det, tycker jag i alla fall, väldigt tydligt när man läser den här att USA nu vill sparka ut Kina från Latinamerika, Kajsa.
Ja, en viktig poäng i den här säkerhetsstrategin är just att USA vill säkra sitt närområde, västra hemisfären, och det där är ju i praktiken Latinamerika, där ju Kina i åratal har investerat väldigt mycket och inlett en massa olika samarbeten, och det där vill USA nu utmana och försöka uppmana de här länderna att istället vända sig till USA och förlita sig på USA. Det där blir ingen lätt sak, därför att det handlar om jättemycket pengar och också ganska långt gångna redan samarbeten. Men ett exempel är ju till exempel landet Panama, som ju är extra viktigt och strategiskt för USA eftersom man är så beroende av Panamakanalen. Och där har man ju satt press på ledningen och förmått dem att gå ur det här sidenvägssamarbetet till exempel. Vad jag vet så är väl det första landet som har lämnat det, i alla fall i Latinamerika, efter vad man väl får anse som påtryckningar från USA.
Alltså, man skriver ju då inte Kina rakt ut vad gäller då sin strategi i Latinamerika. Men ändå, alltså det är ju rätt explicit hur man inte vill se konkurrenter i Latinamerika.
Ja, och det där är ju uppenbart för alla att det är Kina. Och det handlar ju också om tillgångar till råvaror i till exempel Brasilien och på andra ställen. För det här är ju, alltså Kina utgör ett hot mot USA på många olika fronter just nu, och inte minst när det gäller de här kritiska råvarorna. Och jag gissar att det också är sådana samarbeten som USA nu vill försöka vrida ur händerna på Kina, hur det nu ska gå i Latinamerika.
De säger ju faktiskt i den här strategin att de ska, USA då, att man ska visa alla länder som har kontakt med det här icke-hemisfäriska konkurrenten som de uttalar.
Just det, som inte ligger i samma hemisfär.
Man säger väl till och med en fientlig makt utanför hemisfären.
Och det, då ska man visa alla dolda kostnader som det här lågpris liksom racet kommer med, det vill säga kostnader för spioneri, cybersäkerhet och alla skuldfällor som man kan råka ut för.
Men det dröjer inte länge innan Kina ger svar på tal. För Peking har nu släppt sitt eget policydokument om Latinamerika, Hanna. Vad står det i det?
Där börjar man att tala om vänskap, gammal vänskap. Man talar om hur Kina på olika sätt stärker det globala syd som just håller på att göra viktiga landvinningar. Och man berättar om det här på ett sätt som ska göra att egentligen vem som helst som läser ska tänka att Kina bidrar till en positiv utveckling i världen. Att man inte bara tänker på sig själv. Så att det blir en väldig kontrast när man läser det här och när man just har läst USAs nya säkerhetsdoktrin. För där handlar det bara om att USA ska sätta sig själv först. Kina pratar om FN och multilaterala överenskommelser och sådana där saker.
Win-win.
Win-win, den gamla godingen, precis.
Och ökat samarbete med Latinamerika vill väl Peking ha här?
Oh ja, man pratar om den nya sidenvägen och ja, man framstår helt enkelt som en smidig, schysst, lönsam samarbetspartner.
Och allt under förutsatsen att man är ett fredligt land som vill skapa välfärd för alla.
Hör Kristina, det verkar ju som att med tanke på att vi har då två strategidokument här, ett amerikanskt och ett kinesiskt, som inte riktigt går ihop när man läser dem, eller hur? Alltså hur är det upplagt för konflikt här, eller vad säger du?
Ja, det tycker jag verkligen att det är. Vi har ju såg ju under det förra kalla kriget att det var rätt mycket konflikter i Latinamerika mellan USA och, då, och Sovjetunionen. Och jag tror att vi kommer att få se liknande, för att USA har ju inte alltid jättegott rykte i en del av de här latinamerikanska länderna. Och det är ju helt enkelt så att Kina framställer sig i den här nya doktrinen som att, i sin strategi då, att de är ett fredligt land. De har inte det här koloniala arvet som USA har i Latinamerika.
Du, Kristina, jag noterade att du sa det gamla kalla kriget. Alltså, tillhör du en av dem som tycker att vi befinner oss i ett nytt kallt krig?
Ja, det tycker jag verkligen att vi gör. Jag anser att vi befinner oss i ett nytt kallt krig. Jag brukar ofta lägga till att det är ett nytt kallt teknologikrig. För att det är inte bara militärt krig som det var förut, utan nu handlar det också om ekonomisk säkerhet, innovation, vem kommer att vinna det här? Och det här är någonting som USA gärna talar om, att det är oerhört viktigt för USA att vinna kampen om vem som ska vara ledande inom AI, kvantdatorer och bioteknik.
Exakt samma saker som Kina har sagt att man ska bli världsledande.
Precis.
Vad gäller då den här säkerhetsstrategin, det talas en del där om att USA istället vill trycka tillbaka Kina ekonomiskt, Kajsa. Alltså det är där läggs det rätt mycket krut på. Alltså varför är det så stort fokus från Trump på ekonomin jämfört med Kina?
Ja, men ekonomi är Trumps grej och det är det som hans väljare vill att han ska satsa på. Och det han har siktat in sig väldigt mycket på är ju att använda tullar för att komma åt handelsbalansen eller bristen på handelsbalans som han ser det, mellan USA och andra länder. Och där är ju Kina supercentralt. Men det där har ju visat sig svårare än vad man kanske skulle kunna tro, därför att det är så många av de amerikanska företagen som behöver inte bara råvaror utan också delar från Kina. Så det är därför som vi har sett det här handelskriget bölja lite fram och tillbaka, där Trump går ut väldigt hårt men sen måste backa. Mm. Men det är absolut en del av hans retorik gentemot Kina.
Du, apropå kallt krig då, som har nämnts här. Alltså, i det här säkerhetsdokumentet, Hanna, så pekar ju inte USA ut Kina som en global geopolitisk utmanare längre på samma sätt som han har gjort tidigare.
Nej, och jag tror att det kan man känna en viss nöjdhet över i Peking, eftersom i Peking så vill man ju få det att framstå som att världen numera är multipolär, att det är flera stora länder, att Kina och USA blir jämlikar och att det inte längre är USA som är herre på täppan. Nu är ju hela andemeningen i Trumps dokument att USA ska fortsätta att vara herre på täppan, men man ska liksom inte lägga sig i så mycket, utan man ska liksom sköta sin egen affär mer, men ändå vara mäktigt och dominant, hur det nu går ihop. Men från Pekings sida sett så tror jag att man tycker att det är en framgång att USA liksom formulerar sig på det här sättet och att det på något sätt är ett erkännande av att Kina är i en annan maktposition nu.
Kan det här ge Peking större svängrum, Kristina, tror du, i sitt närområde?
Ja, det är ju så att ifall man tittar på det gamla Kina, så hade ju, som var då mittens rike, så är ju det närområdet är ju oerhört viktigt, inte minst historiskt för kineserna. Men sen så ser vi ju också i den här nya säkerhetsdoktrinen från Trump att de kommer att satsa väldigt mycket på att skydda Taiwan, så läser jag det. Därför att man anser att Taiwan är så oerhört viktigt ur ett geostrategiskt läge, därför att det är Taiwan som är... Ja, det är ju som en flytande hangarfartyg, lite som Gotland är
i Östersjön.
Det är osänkbart. Och man ser också att det är vägen in i Sydkinesiska havet, som där USA vill ha navigeringsfrihet. Och det lyfter man på flera ställen, och man säger att ja, förvisso är Taiwan viktigt när det gäller halvledare, men det är ännu viktigare ur ett geostrategiskt läge. Och sen samtidigt så vill man inte stöta sig för mycket med Kina, så man säger att vi vill ha kvar status quo.
Kajsa, vi hör ju här hur USA absolut inte kommer överge Taiwan, snarare kanske tvärtom. Alltså, vi har ju sett också i dagarna här hur en stor vapenaffär också har godkänts från USA till Taiwan. Alltså, hur tror du, Kajsa, hur kommer USA hantera Kinas växande militära förmågor framåt?
Nej, men det är ju den här dubbelheten att man å ena sidan måste förhålla sig då till att Kina har fått en sån otroligt mycket större ekonomisk och militär makt. USA behöver liksom jobba väldigt hårt nu på att matcha Kina på de här olika områdena. Men samtidigt så har man ju det här väldigt plågsamma beroendet av Kina, där man idag inte har tillgång till de kritiska råvaror och de delar som man faktiskt ens behöver för den egna försvarsindustrin. Och det där är ju otroligt plågsamt att man har försatt sig i den situationen, att man är beroende av faktiskt en potentiell fiende. Så man behöver rusta upp, man behöver satsa, man behöver se till att man satsar på saker som matchar den kinesiska förmågan. Ett annat område som har stressat USA otroligt mycket på sistone är ju när man förstår hur mycket kärnvapen Kina har skaffat sig. Där känner man sig också tagen på sängen, eller som Hagset säger, att man har somnat vid ratten. Därför att nu står USA inför två potentiella kärnvapensupermakter istället för en. Och det är dessutom två som faktiskt har en hel del militärt samarbete.
Just det, Ryssland, ja.
Med Ryssland, precis, och Kina gentemot den amerikanska förmågan. Så det finns väldigt många oron på försvarshimlen ur ett amerikanskt perspektiv.
2025 är snart slut. Det som det pratas mycket om i sådana här militära sammanhang vad gäller Kina och USA, det är året 2027. Och varför då? Jo, det är ett år som den kinesiska militären ska ha förmågan då att vinna ett krig om Taiwan, Hanna. Med tanke på det vi har pratat om idag, alltså hur ser du på den här stormaktskraftmätningen framåt nu då mot 2027?
Det är tydligt att båda makterna kommer att lägga all sin kraft på att se vad den andra gör. Och på det sättet så kan man verkligen säga att vi befinner oss i en situation som liknar det kalla kriget. Kina har ju varit som besatt av under de tillväxtdecennier som vi har bakom oss nu, att på alla sätt matcha USA. Man har jämfört sig med USA. Man har i princip struntat i Europa och andra länder, utan det är USA som man har jämfört sig med. Amerikanska institutioner, amerikanska militären. På alla sätt har man velat likna och övertrumfa USA. Och i början verkade det här vara ett ouppnåeligt mål. Men nu står man här. Och nu är det istället USA som kommer att bli nervöst och behöva matcha sig mot Kina.
Mm. Till sist, Kristina, om du liksom tar på dig de stora glasögonen och blickar långt fram. Alltså det handlar ju om mer än bara Taiwan här. Alltså vad står på spel för världen framåt?
Jag tror att det är väldigt viktigt att hålla koll på hur mycket Kina gör. Men sen så ska vi också komma ihåg att de mjuka värdena är också viktiga att ha med i beräkningen. Just nu så har vi sett det gångna året att det har varit ganska mycket turbulens inom PLA, alltså Folkets befrielsearmé, där det har varit olika generaler och ledare som har blivit utsatta för korruptionsutredningar och som har plockats och fått sparken. Och det påverkar ju också militärens förmåga. Och USA har ju också mycket mer stridsvana än vad Kina har.
Men kort, Kristina, alltså om det blir så att Kina mäter sig med USA eller kanske till och med går om USA militärt, alltså vad skulle det innebära för världen?
Ja, vi måste ju komma ihåg att Kina är inte en demokrati, så det är en utmaning mot den demokratiska världen. Det är ju också en utmaning för det västerländska värderingssystemet med, som vi har idag.
Så att, en ny värld?
Jag tror att det kan definitivt bli en ny värld.
Vi kommer fortsätta prata om det här, tror jag garanterat, under nästa år. Men snart är det jul och vi kommer ha ett litet uppehåll, så nästa vecka så blir det inget ordinarie avsnitt. Men om du ändå vill höra mer om Kinas växande inflytande i världen, så har ju du och jag, Hanna, varit med och gjort ett nästan en timme långt konfliktavsnitt.
Ja, och där går vi igenom spionhotet mot universiteten. Är den här kinesiska forskaren en spion eller en toppresurs som vi borde göra allt för att hålla kvar?
Hanna Sahlberg, god jul!
God jul!
Kajsa Boglind och Kristina Sandklef har ni hört idag också. Dagens podd spelades in den 19 december 2025. Producent är Therese Rosenvinge. Jag heter Björn Ljuberg. Hej då!